välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 200. Det är dags för ännu ett jubileum och risken finns att vi kommer att ta en liten vandring längs minnenas allé och fundera över hur det kan vara 182 avsnitt sedan Nick hatade på Tyler Hero för att han spelade in TikTok. Nick har sedan dess sålt sin själ som bekant och blivit Basketsveriges överlägset största influencer. Jag minns inte riktigt hur många avsnitt det är sedan Johansson pratade om att vi då som Sveriges största basketpodd kanske hade förändrat Basketsverige. Han lekte Draymond Green på Nick. Det var ett helt otroligt minne. Jag tror att det var avsnitt 57 och att det fick det fina namnet Loose Anpassningar. Vi har döpt två avsnitt till Washed Clay och funderade på att döpa ett tredje till Washed Clay volume 3. Vi har haft sköljmedel, fryspizza, ja, jag vet inte allt vad vi har hållit på med i de här 199 avsnitten. Och nu är det dags för 200 och bänken vore ju inte bänken om vi inte ställer till med ett sjubrakande jubileum. Det är nämligen så att vi har, jag vet inte vad vi ska kalla det för, hedersgäst tycker jag smäller alldeles för lågt. Vi har helt enkelt en OG som gästar oss, Stefan Jovanovic, hur fan är det med dig?
Det är bra, det är kul att sitta här. Det är kul att ha grävt fram mikrofonen djupt nerifrån lådan. Och framförallt att få prata med er igen. Det var alldeles för länge sedan. Jag försökte minnas när det var senast. Det var väl i juli någon gång 2022. Det är väl vadå, typ 80 veckor sedan. Så där någonstans mellan avsnitt 110 till 120 vill jag minnas att det var att jag gjorde min exit.
Någonting sånt. Du spelade ju in omklädningsrummet, vill jag minnas. Alltså en av bänkens alla avknoppningar. Så den som just är ruskigt petig kan ju konstatera att det finns många fler än 200 avsnitt. Men det är originalavsnitt, eller vad vi nu ska kalla det för. Inte Nix hörna, inte bänken, inte omklädningsrummet och inte hitan och inte ditan. Addis, om det är så att du har ett födelsedagsquiz, då får du ta det sen när vi har gått igenom allihop. Men hur är det med dig?
Det är bra, tack. Och nej, det har jag inte, utan här ska vi vara rappa under avsnitt 200. Jag tänker att det finns redan mycket på tallriken.
Okej. Okay. Nick, vilket är ditt favoritfödelsedagsquiz genom alla tider?
När jag kom fram att det var Gustav Hansson som gömde sig för att han var täck. Det var roligt.
Lojsan, du riskerar ju att åka på och prata högst på i det här avsnittet, bänken 200. Hur känns det?
Jo, men det känns bra. Det gillar vi. Högsbo, Göteborg, fina Göteborg, eller vad säger du, Nick?
Ja, men jag tänkte just fråga det. Alltså, innan vi började spela in så påstod Nick till åtminstone Noras förvåning att folk i Göteborg är drygare än i Stockholm. Det är liksom... Stray mot Lojsan. Blöder du fortfarande från ryggen?
Men Frölunda köper jag ändå. Alltså det finns väl jävligt bra människor som är från Frölunda. Men Göteborg är väl lag centrala i Göteborg. Jesus Christ. Det är inte lika illa som Luleå eller Södertälje. Liksom. Alltså, så, time out. Liksom. Vi går inte dit. Men det är fortfarande mycket värre än Stockholm. 100%.
Johansson. Idag kom du sist på listan. Livet är hårt. Hur är det med dig?
Det är bra, jag trodde att jag hade en fördel när jag faktiskt såg en födelsedag idag som jag trodde kunde vara aktuell, men då bangade ju Addis, så att, trodde jag hade chans.
Va? Vem säger vi grattis till?
En känd tv-profil.
Barkley.
Ja.
Ja, jag såg faktiskt det också, kom på. Medan du sa det så såg jag Happy Birthday Charles Barkley.
Och det är bara några dagar sedan Michael Jordan fyllde år han med. Han fyllde den respektingivande åldern 61 den 17 februari. Så grattis MJ och grattis Barkley. Jag såg häromdagen, råkade se någon sån här när Barkley pratade om varför han och Michael Jordan inte längre var vänner. Och då kände jag liksom fan, det där, den sved till lite grann. Särskilt som det värsta var att Barkley hade nog rätt i det han sa av anledningen. Att MJ behöver bättre folk runt omkring, så inte bara en massa ja-sägare. Men för att inte prata vidare om ja- och nej-sägare. Nick, Sverige-Bulgarien på torsdag i EM-kvalet. Typ den viktigaste matchen i svensk baskets moderna historia. Vad nu moderna historia är för någonting. Men kör!
Nej, men exakt så är det. Vi har redan pratat om det några avsnitt. Jag skrev faktiskt en text på Facebook om matchen idag. där jag faktiskt skriver en del om att Bulgarien är ett landslag som haft otroligt svårt på bortaplan. De har vunnit en bortamatch sedan 2017. Och den matchen vann de med en poäng mot Lettland. Är alla ni här förresten? För nu har alla försvunnit hos mig. Ni är här, okej. Ja, förlåt. Hur som helst, de har vunnit en match. Visst, de har vunnit lite bortamatcher i förkval när de har mött typ Cypern och sådana länder, Österrike. Men det räknas inte. Riktiga kval, de har alltså vunnit en bortamatch för 2017, vilket innebär att Sverige inte vill vara det där landslaget som torskar. Sen är det så att Bulgarien, de har en stumme spelare. Ni har säkert hört talas om dem. Pavlin Ivanov, Konstantin Konstantinov, Khvostov, och alla de här megastjärnorna som hela sitt liv spelat i Bulgarien och Rumänien. De har spelat med varandra väldigt länge, så de har kontinuitet. Men det, av det jag sett och läst på, deras problem är att de roterar in nya amerikaner hela tiden. FIBA tillåter det. De har roterat beroende på vilka som har varit tillgängliga och vilken matchup de behövde mest. Men nu kommer den bästa amerikanen av dem alla vara med, och det är Cody McIntyre. Det är det jag tror Sverige kommer, det är nyckeln för Sverige. Se till att han kommer spela 35 minuter. Se till att trötta ut honom. Gå på honom när han spelar försvar. Spela hårt, alltså han är jättebra på att skjuta med hand i ansiktet från midrange, men från tre lite sämre. Se till att han inte kan involvera lagkamraterna. Hoister svåra skott. Jag tror att Melvin och grabbarna kommer göra ett bra jobb där. Och sen efter det liksom, ja, det är som det allesammans. Matchen måste vinnas, jag har sagt det tusen gånger, jag säger det igen. Bulgarien har efter det Tyskland på hemmaplan, och Tyskland har exakt noll spelare med som var med i somras i VM. Noll. Så Bulgarien kommer få en fin möjlighet att vinna på hemmaplan i den andra omgången som spelas på söndag. Ifall de skulle göra det, då vill jag inte ens föreställa mig vad deras seger mot Sverige i Partille skulle innebära. Att de börjar med 2-0 skulle typ direkt innebära att Sverige är ute. Alltså jag driver inte. Det är jävligt svårt att i så fall, att även fast det är tidigt såklart. Men ni fattar vad jag menar. Det är jävligt svårt att vår främsta konkurrent börjar med 2-0. Det skulle vara katastrof. Jag vet att många inte gillar att använda det ordet i idrottssammanhang. Men det får helt enkelt inte ske, så Sverige måste komma ut och vinna. Jag är optimistisk, även fast jag har haft lite mardrömmar om matchen. Jag hade mardröm igår faktiskt, om att vi förlorade. Men
det är bra att du har haft mardrömmar, det tycker jag, det låter alldeles utmärkt. Men det här att Tyskland inte har någon som är med från VM är ju inte jättekonstigt, med tanke på att det är ju bara är Euroleague-spelare och...
Ja, men Euroleague-spelare får vara med nu.
Jo, men alltså i VM, Euroleague och NBA, så var det ju faktiskt bara det de hade. Det är ju inte jättekonstigt att de inte har Franz Wagner och Dennis Schröder och Mo Wagner och... Ja, du fattar vad jag är ute och far efter. Ja. Det var ju, nu har jag glömt vad han heter, det står still i huvudet på mig. Men de hade ju en guard som gick nötter i VM, men i övrigt så var det ju faktiskt NBA-proffsen.
Andreas Obst.
Så, ja. Men jag Tyskland kan vi ju bekymra oss för lite grann senare egentligen. Alltså om man ser det så. Det är ju inte någonting man behöver bekymra sig för just nu. Sverige har ju fått några sena återbud som väl i alla fall inte var oväntade. Ludde Håkansson kan inte vara med, Krzysztof Sharapovich kan inte vara med. Och det som väl var trist och oväntat ur det perspektivet då, var naturligtvis trist med Ludde och Chris också. Men det kändes ju lite mer oväntat att Olle Lundqvist inte kunde vara med. Och ersättare är, påminn mig nu så jag inte säger fel, Craig Lesen, Wille Falk och...
Och Jonte Persson.
Just det, Jonte Persson också. Just det. Och då kom det ju förstås det gamla sedvanliga från vår älskade vän basketblogg, a.k.a. Peter Lindvall. Varför inte Jonathan Arvidsson och Gustav Hansson med? Men det kanske vi kan svara på en annan gång, eller i programmet. Who the hell knows?
Eller så kan vi bara ta chansen och hata på Luleå.
det
är ändå jubileumsavsnitt, eller hur Nick?
Ja, alltså, det var därför jag tog upp det. Vi måste ju fira vissa jubileum in style.
Ja, jag kan säga sådär rent spontant så här. Återigen, Luleå, det finns ingen konspiration mot er. Jag vet att det har varit snacket i många år. Vi minns Vedran Bosnić, Hugo Lopez och även nu den här stammen. Jag tror helt enkelt att, jag vet inte om coacherna tänker så här, men Jonte Arvidsson och Gustav Hansson måste ha bollen i händerna hela tiden för att vara basketspelare liksom. Det vet ju alla. De är attackspelare och de ska göra sin grej. Jonte Persson behöver inte röra bollen förutom att dribbla upp den för att faktiskt kunna bidra med lite grejer. Jag säger inte att han är bättre spelare än dem, Men han har faktiskt gjort matchen med det coachstaben och förstår systemet, kan systemet. Jag vill gissa att det är så de tänkte. Inte att de bara stör sig på folk från Luleå. Men jag kan ha fel. De kanske också hatar Luleå, precis som jag och alla andra vettiga människor. Who knows?
Men alltså, det är ju dessutom så att, påminn mig nu, alltså Gustav Hansson är väl typ 1,84, 1,85 eller någonting. Och Jonathan Arvidsson är kortare än så. Han är 1,80, 1,81 någonting. Och vi har ju redan då, alltså Melvin, Baranjai och Tobias Borg, som man kan räkna med kommer att få det tunga minuter på position 1 och 2. Och liksom, då är vi ju inte, ska du spela med Tobias Borg, han är inte stor han heller, men han har ju liksom den här internationella erfarenheten och förstår hur man spelar försvar. Han är atletisk, han är snabb, han är spänstig, han är smart. Liksom, han fixar att spela större än vad han är. Men att kasta ut Jonathan Arvidsson och Gustav Hansson i en kvalmatch där de ska spela försvar i en match som kanske är den liksom viktigaste i svensk baskets moderna historia, då känner jag åtminstone att jag mig lite tryggare med Jonte Persson som har varit med och som är lite större. Det är faktiskt inte svårare än så. Det är lite Adam Rönnqvist-varning där. Vad säger vi mer om Sverige och Bulgarien då? Utsålt i Partille Arena, jag för mig att man har skakat fram lite mer platser. Har vi verkligen en fördel av hemmaplan? Brukar vi ha det?
Det brukar vi väl ha. Alltså, det är väl, jag tycker vi har presterat alla bra de alla de matcherna. De kanske varit i Stockholm och Norrköping. Det är någon som har varit en sur förlust, men hemmaplan är ändå bättre, tänker jag. Mm. Så. Men det är ju kul att de spelar på en ny plats. Alltså utifrån att det, jag har aldrig varit i Partille Arena, så jag har ingen aning hur det ser ut. Men förhoppningsvis blir det ju ett bra tryck, för det verkar ju vara tufft att få biljetter. Så att, nej, jag tror att det kommer hjälpa.
Mm. Ja, det borde ju göra det. Lojsan, du är ju den som borde ha bäst koll av oss alla på Partille Arena, eftersom du bor inte särdeles långt därifrån.
Ja, man kan ju tycka att det är så, men jag har faktiskt aldrig varit i Partille Arena jag heller.
Men vad är det?
Brukar jag inte riktigt hänga som har varit där. Hållet.
Har du varit i Göteborg? Har du varit där?
Ja, alltså
varför
min
Partille Arena framförallt?
Ja, just det, du har ju familj där. Eller, du har ju,
ja, min wife är från just Partille.
Just det, så är det
ju. Ja,
men vad gjorde du där? I Partille Arena?
Aha, ja, nej, men man har ju bara, alltså, varit där och varit där. Jag har varit utanför, om jag säger så då.
Nej, men
jag har inte gått in.
Så det var din, det var groundhopping.
Ja, men alltså, det ligger ju, ja, Partille är inte världens största samhälle. Men Serapovic är ju från Partille. Det bandade vi över, tror jag, om jag inte ljuger nu. Jag tror att han är det.
Nej, jag får att han var från Frö... Ja, Mölndal.
Nej,
exakt.
Mölndal. Det är Mölndal-hudsen liksom.
Aha,
Mölndal, Partille, Potero, Potaro. Ja,
men alltså, skitsamt. Sherapovic är lätt att bonda med. Så det, han kan säkert ha gått med på att vara från Partille bara för att göra dig glad. Ja. Det skulle inte vara med.
Alltså. Men var det en fin hand utifrån då?
Ja då. Alltså grejen är att det brukar vara, det är inte som jag har klivit in där och kollat på handboll liksom, men jag har ju sett att det händer grejer där, om det nu är handboll eller innebandy eller vad det är, det brukar vara, ja, den lever liksom så. Mm. Men ja, jag gick inte dit och kollade på handboll, det gjorde jag inte.
Du sa det lite för många gånger för att vara helt säker.
Jag såg idag på, jag tror att det var Instagram, så såg jag att landslaget hade haft den här som man brukar ha numera när man spelar, att man har en dag med meet and greet med, alltså med fans, och det är ju för det mesta kids där. Det kommer säkert att dyka upp många bilder på dem. Och ja, då, jag fick inga mardrömmar, för när jag såg det så var jag vaken. Men på något sätt så började det här, alltså det började knyta sig lite grann i magen för mig, som det gör när det svenska landslag i basket ska spela viktiga matcher. Det var både positivt och en upplevelse som liksom, det är, jag ser framför mig en torsdagkväll där jag sitter som vanligt och slår en näve i soffan och skriker make fucking free throws och allt annat som jag brukar roa med när Sverige spelar, vare sig vi är ner 10 eller upp 20. Jag ser fram emot det här med samma gamla vanliga skräckblandade förtjusning faktiskt.
Kan inte alla vi gissa resultat? Kan inte vi alla
Nej, för helvete.
Okej, okej.
Bänkvärmarna gissar resultat.
Ja, nu alltså, lugnar du ner dig, Nick.
Ja, det är sant. Det är alltså, upplagt för jinx. Det är fan
nej, sant. Nej, nej. Inget sånt.
Det är, Bulgarien jag säger... 100, Sverige 70.
Typ.
Det låter rimligt.
Det borde bettinglinan ligga på, tycker jag. Det är hon, liksom, Sverige minus 30. Det är där den borde vara.
Jag fick en notis om att det var exakt 3 år sedan idag som vi gjorde vår livecast. Vad var det för landskamp?
Turkiet-matchen, påminn mig inte. Det var jättejobbigt det där. Fan, det där var jättejobbigt.
När vi hade
var det
besök.
Då vi hade Ludde och Martin Palmblad som gäster, eller?
Ja, exakt.
Ja. Och för oss räckte det i princip med att förlora med mindre än 7 för att ta oss till EM. Och vi torskar med typ 9 och tar massa 2-poängar där på slags. Alltså, Hugo Lopez, jag ska se det. Han var usel jävla coach. Usel coach.
Var inte alltså, det matchen när Alper Schengen skolade Jerebko?
Och var det inte dessutom så att...
Ryssdissidenten.
Han typ putback-dunkade i sista. Just var det, det inte så?
Jo,
var inte det... Nej, det var Kroatien, va?
Det var Matkovic. Det är riktigt.
Det var Matkovic, exakt. Mm. Matkovic som för övrigt då kanske inte ens hade kroatiskt medborgarskap, utan han hade bosniskt medborgarskap. Eller något sånt där var det väl, Nick? Exakt.
Ja, han skulle spela med Bosnien tog ut honom i landslaget. Men helt plötsligt skulle han spela för Kroatien, men ingen visste om han hade ens pass. Alltså det är...
Chiba. Man har vilka man vill.
Det är stökigt där nere på västra Balkan.
FIBA visste att han hade ett kroatiskt pass. Det är de enda i världen som gjorde det, men de visste det.
Men Bosnien krävde att matchen skulle gå till Sveriges favör i efterhand, för de menade på att han inte hade pass. Alltså det var ju som sagt
det är skit.
Ja, det är sjukt, ja.
Ja, det är härligt. Vi lämnar det där så länge och så återkommer vi då med lite mer EM-kvalbasket så småningom, förmodligen redan i avsnitt 201. Veckan som har gått i NBA har ju varit All-Star-vecka. Och Johansson, jag ville i stort sett bojkotta det här, men du ville skälla på All-Star-helgen, så jag föreslår att du börjar med att let the dogs out.
Ja, men alltså, i grunden så ligger jag nog där. Jag såg Nick tweeta också ut där, alltså lägg ner skiten, typ så. Alltså, jag tyckte egentligen det kanske det enda som var intressant var Sabrina mot Steph i liksom grunden. Men om vi hade en All-Star-match där det blev 297 poäng totalt.
297? Nej.
397, sorry. 397. Ja. Mm. Och så sköts det 168 treer.
Alltså, fan.
Alltså, det var ett lag som sköt 97. Alltså det var ju layups och det var alltså jag orkade inte ens se igenom condensed för att jag alltså det var ju fruktansvärt. Alltså jag orkade inte ta mig igenom det för det var inte ens snygga dunkar då ens, utan det vart ju bara så här, alltså jag förstår ju varför Adam går upp sen och bara är typ besviken, han bara suckar när han ska liksom dela ut priserna, för att det är så här, det var ju fullständigt kaos. Alltså jag tyckte det var pinsamt. Alltså, jag vet inte. Jag är där. Om inte någon ska börja bry sig. Och nu vill de ha kanske betalt också. Alltså, om inte någon börjar bry sig, då kan man lika gärna lägga ner det där. Jag förstår inte. Jag förstår egentligen inte vad det finns för syfte med den där matchen.
Men för mig som inte är lika initierad som ni andra längre, så att de vill börja ha betalt, är det ett incitament då för att de ska bry sig lite mer om det här? För jag misstänker att det spelar när du pratar om.
Den här matchen var egentligen strejk, bara för att...
Nej, utan det, jag frågade, är det spelarna då som vill ha mer betalt? Och ska det då i sådana fall vara ett incitament för att man ska ta All-Star-matchen mer seriöst?
Ja, eller så tycker de bara att de inte ska behöva vara borta och inte ta semester. För nu är det ju faktiskt så att NBA har ju förlängt. Nu sitter vi här utan matcher för en torsdag. För att det ska just ge dem en semester. Och då är det många som gnäller över att de kanske inte får åka iväg med familj och sånt. Och visst, om det är så att det räcker med att betala dem en liten extra miljon för att de ska liksom ta i, då tror jag Adam Silver gör det utan tvekan. Men just nu utifrån hur matchen spelas, så så vet jag inte om det finns något syfte utifrån det så sätt. Men ja, det kanske
var... Skulle du säga att det är den sämsta Allstar-matchen någonsin?
Jag vet inte, jag såg inte den. Jag såg lite highlight. Jag tittade på kondens 3 minuter, sen stängde jag av och så tittade jag på boxscoren och så svor jag och så kastade jag telefonen och cykade därifrån.
Alltså, jag måste säga en sak här. Jag har redan pratat om att jag inte tittat på Ulster sedan 2000. När vann Fred Jones dunktävling? Var det 2004 eller 2005? För jag minns den besvikelsen när jag och brorsan vaknade och sen såg vi matchen och vi bara, vad fan, det är ju skittråkigt. Och det har varit tråkigt. Jag vet att folk vill säga att det har blivit sämre nu senaste 3, 4, 5 åren. Nej, det har varit skit länge.
Men det kan fortfarande bli ännu sämre.
Ja, men tydligen. Jag minns 2001, den här comebacken från Marbury Iverson, det var galet. Sen skrev Addis, han bifogade boxscoren från Jordan sista All-Star. Det var också spännande. Det är sista foulen på Kobe Bryant och så sköt han straffkast och satte dem liksom. Så det blev förlängning. Alltså, lyssna. Ingen begär av de här pappskallarna att gå ut och spela som det är slutspel. Ingen begär att de ens går ut och spelar om det är en regular season match. Spela som om det är typ sådär en sommar, summer run, open gym. Spela sådär. Folk skulle vara nöjda. Folk skulle inte klaga, jag lovar. Ni behöver inte spela så hårt att ni riskerar skada. Men det där med att skjuta 103er och skjuta från halvplan. Alltså de ser ut som ett gäng clowner. Och det var någon som sa det någonstans som jag faktiskt höll med om. Om det är en person som skulle försöka anstränga sig, då skulle den personen se helt galen ut. Så det är därför ingen, det finns säkert någon där som vill, men den skulle framstå som en tryhard liksom, och vad fan håller du på med, typ Todd Lund, det är en Alström. Alltså dynamiken är hängig. Jag tycker att det finns ingen poäng. Jag hörde någon säga, ja men det är ju kids som älskar det. Nej, det finns inte en enda kid som tittar på det där och säger fan vad bra det här är. Bullshit, jag kallar bullshit på det där. Bullshit.
Jag såg faktiskt, alltså det finns ju de, så nu kom ju All-Star-helgen en vecka efter Super Bowl. Och det är ju alla, alltså det kan man ju tänka sig någon sån här, men okej, nu är det slut på amerikansk fotboll. Nu har vi liksom någon slags reklamtillfälle. Och det kanske man hade för 23 år sedan eller 24 år sedan eller 25 år sedan eller vad man kan tänka sig. Men om det ska se ut så där, så är det ju faktiskt bara värdelös reklam. De som får för sig då tycker liksom att, men okej, jag kan fylla söndagskvällen med NBA-basket istället för NFL och ser det där. De kommer ju absolut inte ha något som helst intresse av att titta på NBA sen.
Nej, så horribel det är ju, reklam. Alltså, horribel reklam.
Det känns
måste
ju
vara
mer
något
som,
på spel.
Alltså, jag tycker det känns som det mer har blivit som en konferens. Alltså, där det råkar pågå lite basketaktiviteter. Och de som bjuder på basketaktiviteterna skulle hellre vara i Cancun.
Det är för att nätverka typ. Alltså, och jag vet att... Ja, kör du Louise, kör.
Ja, nej, men det roliga händer ju typ utanför planen. Eller typ uppvärmningar, för att det är klipps på typ Jokic och Luka att de skojar till det och hitten och ditan. Man bara, det är inte det som ska vara kul att titta på. Highlight-grejer om vad som hände innan matchen och efter matchen. Det är själva matchen som ska vara det roliga. Så det blir ju bara helt knasigt. Sen är det kul att se sånt, men det är inte det som är grejen liksom.
Jag har sett mer från Luka Jokic-klipp än vad jag gjort från det hela matchen.
Faktiskt. Ja, det är den.
Alltså mer av det här, de här, de är så söta, bästa kompisar.
Sådana
klippar.
Såg ni Lukas 2-for-1 med 30 sekunder kvar på korten? Precis. När han skjuter från hela plan. Jag bara, alltså, vad är det som händer?
Så gick han ut där på Twitter och sa analytics.
Alltså det är helt, ja, nej, man orkar inte. Jag såg att, var det is som vann? Ja, jag såg att de gjorde över 50 i varje quarter. Man bara, okej. Okay. Alltså. Och Towns hade 50 i en förlust. Det är typ det enda som gjorde mig glad.
Jag tror att det var Draymond Green som väl var med och kommenterade på något sätt och sa liksom, Towns has 40 and they're down 20, like in the old Minnesota days.
Mm. Ja, det är...
Så han tar 35 skott, sänker i och för sig 23 och har 50 poäng på 27 minuter och 41 sekunder.
Ja.
Lillard hivar 26 skott, 23 treor. Halliburton är 11 av 15, 10 av 14 från 3. Så det är, ja.
Och sen hade vi dunktävlingen då när Jaylen Brown hoppar över en kort kille som sitter på en stol. Alltså den dunken, då höll jag på att bara, nu lägger vi ner en bil.
Brorsan hade ju bästa dunken. Men
ja, du trashade honom.
Ja, jag vet. Han hade ju bästa dunken och blev skickad ändå. Liksom, okej. Okay. Alltså, ja.
Jaylen Brown tog på sig en vit handske för fick 49.
Det är lite glittrig var den faktiskt.
Ja, just det. Alltså, jag vet.
Jag tyckte jag hörde någonting att prata om att det var en Mickey Mouse-handske. Du kände som liksom, ja, jag köper det. Det var en pigghandske. Det är hela evenemanget. Kalle Anka. Ja. Du skulle lika gärna kunna spela All-Star-matchen med sådana handskar på båda händerna.
Ja, men, ja, och sen då McClung vann ju sin andra dunktävling då. Och så såg jag så här, de enda som har vunnit två dunktävlar så var det så här, Jordan, någon mer stor, Nate Robinson och Mac McClung. Han spelar inte sin NBA. Vad fan? Alltså lägg ner. Jag orkar inte ens.
Nej. Oh, nej. Deppig historia.
Ja.
Ja, faktiskt. Faktiskt. Klart deppig för NBA sämsta vecka på länge. Det är...
Sprängskiten, det var länge sedan någon sa sprängskiten.
Ja, sprängskiten.
Spräng All Star Weekend.
Ja. Ja. Ja, helt och hållet.
Ha bara intervjuerna. Det räcker. Och sen stänger de.
Extra insatt media day.
Ja, exakt. Media week. Och sen räcker det.
Precis, förstör semestern för de 24 bäst betalda. Det kan de ha, eller?
Ja, faktiskt.
Alltså, det var ju ett bra förslag det här med avslöja. De som förlorar på avslöja sina DMs.
Ja, precis.
Zion.
De får lägga ut, hela världen får se deras DM på Instagram. Och då tror jag ganska många skulle ta i faktiskt. Det skulle förmodligen till
då
och med
då behöver de inte betalt helt plötsligt.
Nej.
På tal om DMs, har ni sett den läckta bilden på Grant Williams?
Ja.
Tyvärr.
Ja,
tyvärr.
Precis, jag såg bara så här, this is your vice president, såg jag bara.
Ja. Just det, han är ju vice ordförande i spelarfacket.
Ja. Mm.
Skicka nakenbilder. Nej, vi är väl alla människor, fan vet jag.
Ja.
Jag tror du skulle börja säga det.
Vi är alla vice presidenter.
Ja, nej. Lycka till med passagen från nakenbilder på Grant Williams till något annat.
Varsågod.
Varsågod, Skölden.
Apropå det, vi går till SPL.
kan vi gå vidare från Grant Williams dase?
Alltså, jag hade tänkt att vi skulle gå till minnen, men just nu finns det något jag vill hellre glömma, har jag en känsla av, än att ha minnen. Men ja.
Skölden, får jag avbryta dig nu istället för i slutet av avsnittet?
Naturligtvis.
Ja, bra. Jag har faktiskt en fråga till Stefan innan vi går vidare till minnen. För där är en del av minnen. Men ni som har lyssnat på bänken vet att Stefan ett tag intervjuade de här unga talangerna. Och jag vill påstå att när han gjorde det så var det ingen som såg varken Bobby Klintman eller Pelle Larsson som framtida NBA-spelare. Ingen som var någorlunda realistisk. Nu är båda jävligt NBA-aktuella. Stefan, hur känns det? Alltså, den är ändå sjuk. Du har fått prata länge med två... Eller jag fick ju göra det tillsammans med dig med Pelle Larsson. Ja. Men följer du liksom deras resa? Och ser du... Alltså, ser du någon skillnad? Men jag kommer ihåg att Bobby framförallt lät så jävla osäker på sig själv när jag snackade med dig och bara, jag trodde inte på mig själv, det var först när vi fick ett lag från utlandet jag insåg att jag är ganska bra, bla bla bla. Hur känns det att se deras resor och se att båda är ju, alltså, väldigt, väldigt draftaktuella, minst en av dem kommer att bli draftad, då mest troligt båda.
Ja, nej, alltså Bobby är väl den som jag har haft mest kontakt med av de två. Inte för att det har varit någon större kontakt, men du vet, man gillar någon bild, man kommenterar, man DMar lite grann och sådär. Och att se honom gå, för han måste väl ha varit typ, vadå, 16-17 bast när...
Han hade precis skulle fylla 18, eller hade precis...
Han skulle fylla 18, sånt. Ja, exakt, så att han hemma och spelade Fortnite och sånt där. Men att se honom gå från den här unga pojken till den här, ja men, nästan så här självklara och framförallt självsäkra unga mannen, det har någonting. Det har någonting. Jag har inte riktigt tänkt på det, om jag ska vara helt ärlig, men det första som slår mig när du ställer den där frågan är att det är ändå jävligt coolt. Det här är något som man kommer kunna både minnas och liksom hänvisa tillbaka till längre fram i hans karriär. Precis. Också. För det här är liksom, det är hans första riktiga långa, stora intervju. Jag vet inte om den där intervjun i BT kanske var någon vecka före eller någon månad före, ja. Om du vet vilken intervju jag menar, Nick. Ja. Men det här är första gången han sätter sig ner och pratar med en annan människa och det spelas in. Och det släpps på någon streamingtjänst. Så det är ballt. Alltså, tänk om man hade kunnat fånga Jeffrey Taylor eller Jonas Jerebko när de hade varit i samma ålder. Det hade blivit det hade varit hur ballt som helst att kunna lyssna på det nu, massa år senare.
Jag ska bara göra tjänst här innan och säga det. Att, alltså, det avsnittet spelades in i mars 2021 och det heter Utbytt Bobby Klintman. Så det, som sagt, det går att söka på Bobby Klintman på till exempel Spotify, så hittar man den intervjun. Den är 57 minuter lång och den är ju som sagt häpnadsväckande aktuell då, måste man säga. Ja. Nej, jag har två saker. Förlåt, kör Stefan.
Nej, jag tyckte bara säga, det är sjukt. Alltså, nu när man ändå, samlar tankarna och Nick väcker det här inom mig, att det har gjorts ändå. Vi var där, vi gjorde det. Och Benke var först framförallt. Det värmer något oerhört.
Utbytt Pelle Larsson dök upp i april 2022. Det avsnittet är 70 minuter, så det var väl där Nick var med.
Jajamän, efter att han hade lämnat oss. Han hade ju glömt att spela in ett avsnitt med mig och Nick först. Så fick vi till det sen några veckor senare.
Såg du, förlåt Skölden, såg du Stefan Pelle göra den resan? För att någonstans visste vi alla vilken potential han har.
Ja.
Men han har inte fått ihop det till en helhet där han presterar jämnt. Nu gör han det och nu finns det en chansen. Vad tycker du om hans resa?
Nej, men det är på många sätt är det två helt olika resor. För någonstans så måste vi ändå jämföra de två i och med att vi tar upp just de två och just de två är aktuella. Så är det två helt olika resor. Bobby Klintman har mycket högre tak och det finns en mycket större råtalang och det finns en mycket, framförallt så finns det liksom fysiska han har framförallt fysiska fördelar och liksom intangibles som kanske Pelle inte har på samma sätt. Så råmaterialet där är mycket coolare och sen mycket yngre, medan Pelle då har gått en helt annan väg och gått alla sina år på college och liksom är aktuell för NBA som senior. Sen så finns det såklart, Pelle var ju lite äldre också när vi intervjuade honom kontra Bobby, så det finns ju en annan typ av mental mognad i de där samtalen också, även om Bobby inte är ett litet barn när vi sitter och pratar med honom, så är han fortfarande inte lika mogen och samlad kanske som Pelle var när vi intervjuade honom. Så det är två helt olika karriärer, två helt olika vägar, och det hade varit jävligt fint om båda två hade blivit draftade i samma draft också.
Vi ska ju komma ihåg det att Pelle blev alltså intervjuad i bänken då i april 2022. I juli 2022 så spelade Pelle Larsson för Sverige mot Slovenien på Hovet och blev hyllad av Goran Dragic.
Jag tror också att det är den enda matchen där hela bänken, alltså uppsättningen av bänken, var på plats på Hovet.
Utom Johansson,
ja.
Men ja, han var med oss in spirit, om inte annat. Nu har jag två saker innan vi ska gå till minnen. För det första, Nick, när Stefan nämnde det här med Fortnite, så måste jag ju fråga. Du har ju sålt din själ till TikTok, men spelar du Fortnite? Alltså, jag funderar på det. Du sågade ju Luka Doncic stenhårt för att han spelade Fortnite.
Jag funderar på det, tyvärr, jag har inget annat val. Kidsen går fram hela tiden och säger du måste börja spela. Jag tror att det är så många ungdomar som spelar att jag har fan inget annat val. Alltså, jag måste
sälja min Fortnite-sidan.
Ja, jag måste sälja min integritet till 100% och bara fucking göra det.
Men vet du vad jag tycker att du ska göra innan du börjar spela Fortnite, Nick? Så kan du hänga på mig och spela Palworld. Vet du vad Palworld är för något?
Aldrig hört talas om det faktiskt.
Är det någon här som vet vad Palworld är?
Nej.
Nej. Nope. Nej.
Vad är det?
Det är som en kombination. Lirade du Pokémon när du var liten, Nick?
Nej, faktiskt inte.
Okej då, ja. Wow. Men fan, Gameboy kanske inte var lika stor hit i Serbien som det var i Sverige.
Counter-Strike, vi spelade bara CS.
Ja, exakt, CS. Ni körde ju internetcaféer och CS.
Exakt.
Minns man ju när man var där och besökte sina kusiner. Men Pal World, det, liksom, det är som att Fortnite och Pokémon får ett barn. För du har massa vapen. Det är helt sjukt. Du bygger camps, du har massa vapen. Och så skjuter du de här alltså djuren och fångar dem. Och så sätter du dem i arbete i dina camps. Och så går du runt och så kör du liksom raids mot andra camps och krigar med andra människor. Lite som Fortnite. Fast du har slavar.
Jag tycker namnet är Pal World. Det låter ju verkligen härligt att man ska vara pals och liksom raida och skjuta och göra andra till slavar. Det låter verkligen kanon.
Det är bisarrt. Du står med ett automatvapen och liksom skjuter de här Pokémon-liknande djuren och sen fångar du dem och sätter dem i arbete.
Avsnittsnamnet Pal World. Nej, jag ska
inte World.
Sorry för utvikningen om Fortnite, men jag kände att Tyler Hero krävde att få veta. Sen har vi en sak till innan vi går till minnen, och det är ju faktiskt det här med förbundsanmälningarna. Det är tydligen så att vi har 18 lag anmälda till Superettan, och Sloga, ett av lagen i årets Superettan, har tydligen anmält sig till SPL. Kan vi få en förklaring på det här, Johansson? Du kommer i alla fall från samma stad som Sloga, eller du bor i samma stad som Sloga verkar i.
Nej, jag har faktiskt ingen förklaring. Alltså, noll. De ligger ju nu på 9:e plats i Superettan. Jag coachade mot dem förra året. Jag ser inte alls i huvud taget varför i huvud taget de skulle gå upp på något sätt. Så att jag blev mer chockad av det än över att jag inte såg liksom men många av de andra lagen som jag trodde ändå skulle kunna ta ett kliv. Nu har väl Högsbo fått dispens och så, men jag hade ju velat se Högsbo, Helsingborg, även kanske, nu vet jag inte hur det går, men AIK som ligger två just nu. Det hade varit trevligare än att se Sloga faktiskt.
Jag tror att det blir svårt med Gnaget, och som initierad kan jag nog säga att det blir ganska svårt.
Nej, och det verkar vara så i de flesta föreningar. Det är ju ekonomin som... Och det måste man ju fundera på nu när det finns liksom då... Om Sloga är det 10:e laget som faktiskt vill anmäla sig upp. Och vi har ju hört om de här ekonomiska problemen som finns uppe i ligan. Det kanske är dags att börja tänka om lite grann om det här seriesystemet då.
Mm. Det blir jättekonstigt, för framförallt så finns det ju ett mittenskikt i Superettan, och där är väl kanske mest ekonomiskt görbart att driva en basketförening på någon form av elitnivå, och det kanske framförallt dags för förbundet att tänka på, eller de har säkert tänkt på centrala kommersiella avtal väldigt länge, men att man fokuserar lite mer där, så att, för uppenbarligen är ju föreningarna inkompetenta, vill jag inte säga, men inkapabla att lösa marknadsbiten själva, så då kanske de behöver en liten skjuts på vägen.
Ja, det känns ju som att någonting måste ske, för jag menar, de är 16 lag i Superettan. Jag menar, de här spelarna spelar ju typ lika många matcher som de i ligan gör ändå. Och så åker de land och rike, så det kostar ju mycket för klubben att vara i Superettan också, just för att det är så många lag. Jag vet att Högsbo är uppe och kör många dubbelhelger också, för att det är så mycket lag upp mot Stockholmstrakten. Mm. Och sen om det är värt att man ska spela två matcher nästan var och varannan vecka, det vet jag tusan. Men det hade varit roligt om de skulle kunna lösa det på något vis, att det blir, om det blir en större liga, eller om man delar upp det på något annat vis. Om det ska vara, det är ju snackat om man ska göra så här A1, A2, att det är några lag i A1 och sen i A2, och så spelar de fler.
Nej, vem har sagt
mot
det?
Varandra. Men det har jag hört i flera år, tänkte jag säga. Men
herregud, alltså, de körde ju det konceptet på 90-talet. Det var ju skräp.
Ja, det behöver inte betyda att det är rätta vägen att gå, men någonting behövs ju komma fler idéer.
Alltså, typ det som... 9 lag i en serie är ju typ A1. Alltså...
Alltså, jag måste säga att det som förbryllar mig absolut mest med det här är att det är 16 lag i Superettan idag, och alltså det finns 18 anmälningar, och sen och så är det då 9 lag i SPL. Och Alltså i fotboll brukar man ju säga att den absolut sämsta serien som finns att spela i är Division 1, som är alltså då i praktiken är Division 3 efter Allsvenskan och Superettan. Och det är den enkla anledningen att du i princip förväntas träna och tävla som ett elitlag, men du har ingen ekonomi. Och de spelar ju då 30 matcher, och liksom Division 1 norra, Division 1 södra. Och har ju alltså ganska rejäla resor både i, eller kanske framförallt då i södra, för det är inte så många norrlandslag som är med i den här division 1, men det är ju i alla fall några stycken, alltså både Piteå och Umeå till exempel i division 1 norra, och så är det en massa Stockholmslag och några från Sörmland. Men och jag känner att Superettan är ju på något sätt motsvarigheten till det här, även om vi då, om man får tro dig Johansson, att man ju kanske inte riktigt tränar som elit, som ett elitlag i Superettan, så just inte det här riktigt. Det som Lojsan beskriver, dubbelhelger, alltså det är otroligt märkligt att det är så pass många som vill spela i Superettan, men ingen som vill spela i SPL. Det, jag tycker att det är lite förbryllande faktiskt. Och då är det väl som du säger, Stefan, att det kanske behövs en mera enad kraft och en enande kraft för att åstadkomma ett seriesystem och alltså liksom en funktionell väg upp i SPL jämfört med vad som finns idag. Det är ju inte helt bra att vi har 9 lag i SPL och 16 i Superettan och fler som vill upp i Superettan, men ingen som vill upp i SPL egentligen. Jag menar, all respekt för Sloga så, men Mano Snackos och Axel Nordström, liksom, vill ni verkligen göra en satsning på SPL? Alltså, göra det. Jag måste erkänna att jag är lite tveksam på att jag tror på det. Det känns inte riktigt som...
Det ser jättekonstigt ut.
Ja, förlåt, kör du Lojsan.
Nej, alltså det ser också konstigt ut om ett lag som just nu ligger på 9:e plats skulle få en plats i ligan. Det är ju helt orimligt.
Jag har en hot take på det där. Jag kallar att Sloga, för de heter Sloga och inte Sloga, utan Sloga. Jag kallar att Slogas ansökan till högsta serien är en Simon Birgander i NBA-draften 2019, 20. De är bara där, Nick vet exakt vad jag snackar om. De är bara där. Få upp värdet lite grann kanske. Bli en snackis i staden, om det nu ens går att bli en snackis när Uppsala redan är i högsta ligan. För att locka till sig lite mer intresse. Och sen så kommer de bara, nej, vi fick det inte att funka. Men nästa år, då jävlar.
Alltså sen tror jag det, så är det säkert, Stefan, du är förmodligen 30, men sen tror jag dessutom, i alla fall förut så hade man ju också inte bara så att säga ekonomiska organisatoriska krav på att gå upp i SPL, utan du hade ju faktiskt också ett sportsligt krav. Sist jag kollade där så skulle du i alla fall gå till Final Four, alltså vara topp 4 i Superettan. Jag vet inte hur det är med det där längre, jag har inte riktigt koll, men det skulle ju vara rimligt om vi hade också sportsliga krav att du kan inte komma 9 och gå upp. Då får du helt enkelt inte gå upp bara på grund av det. Det borde vara så, men jag vet
inte.
Jag
tror att du måste vinna serien, eller om du inte vinner serien så måste du vinna slutspelet.
Ja. Jag vill faktiskt backpaddla lite grann på det där med förbundet och centrala kommersiella avtal. För är det inte så att det kanske till och med är då ligaföreningen som måste se till att det finns någon form av ekonomiskt incitament för att man tar sig upp till högsta ligan? Och därifrån kanske har centrala kommersiella avtal. Jag vet inte, Skölden, du har ju jobbat lite mer med det där än vad någon av oss här har gjort.
Ja, men det har ju hänt en hel del sen jag lämnade förbundet för nästan 10 år sedan. Så det är ju, jag är lite osäker på exakt, alltså, så att säga, vem, hur man har delat upp, vem som har ansvar för vad numera. Men det är ju klart att, alltså, ligaföreningen, vi kan ju säga vilken av de här två, så att säga, citationstecken organisationerna, vem som ska göra vad. Men alltså, de behöver ju samarbeta om det här, och jag tror ju ändå kanske att i dagsläget så är det förbundet som har lite mer organisatoriska muskler och ekonomiska muskler också att bidra till att det här skulle kunna hända. Det är ju inte så, jag tror inte att någonting blir bra bara för att förbundet pumpar in pengar, utan som sagt, man måste ju samarbeta om att åstadkomma då någonting som gör att det är så attraktivt att spela i ligan. Hur man nu gör det här, om det är centrala avtal eller om det är någonting annat. Men jag tycker inte riktigt att det känns som det är sådär jättebra, för dessutom är det ju som Nick brukar prata om, det är ju alltid ett, något eller två lag som får ekonomiska problem i ligan, vare sig de klarar sig kvar eller inte, så kommer det ju signaler om att, ja, men nu är det något lag som ligger risigt till, det är något lag som skickar hem en amerikan på lite konstig bog, Ett annat lag har inte betalt liksom momsen eller vad det nu är, och sen så kanske man löser det här off-season. Men det är ju flera lag som ju går, om inte balanserar kanske på slak lina, men det är ju i alla fall inte så där att de bara trippar fram på en spänd i godan ro, utan det finns ju helt uppenbart saker att göra. Nu har vi varit lite mindre rappa än vad Addis Nimmerstam tänkte sig. För nu har vi faktiskt så att vi ska ägna oss lite grann åt minnen. Vi har ju fått in några, alltså jag har sett väldigt ont om hänvisningar till specifika avsnitt på minnen från de, så att säga, läsare som har hört av sig med sina minnen. Men Addis, vad har du för roligt minne? Om du börjar med det så ska jag rota rätt på lite andra minnen.
Ja, alltså det är ju jäkligt många, och man kom ju på en hel del också när folk skrev till oss. När vi dunkade ut att vi efterfrågade minnen så. Men min favorit är ändå Fader Stefan, tror jag, om ni minns det. Och jag tror det bara var jag, Skölden och Johansson med, va?
Jag var inte med faktiskt, det var jag som missade.
Du var inte ens med.
Nick var väl med. Nick gjorde väl avbön på...
Ja. Okej.
Okay. Ja, jag vet inte. Det finns Luka så mycket
Doncic,
att göra
av... Luka Doncic,
ja. Och jag gjorde väl avbön på... Carl Anthony Towns. Ja, okej. Ja, den också. Systemspelaren Steph Curry. Berört många med den taken. Det gläder mig att den lever hört, även... Alltså. Även fyra år senare att den berör.
Men, jag tror att ett av våra avsnitt också heter Systemspelaren. Gör
ja.
Inte det?
Ja, oja. Oja. Absolut. Och avsnittet som du nämnde, Addis, det är avsnitt 81. Det heter Bikten.
Bikten, var det det?
Bikten, ja, precis. Så det är det. Men det är ju Fader Stefan som så att säga... har taktpinnen. Systemspelaren var redan i avsnitt 36.
Ah, okej. Okay. En tidig take.
Men jag tänker också att själv, medan du letar vidare på eller efter hänvisningar etc. Vill ni damma av Fader Stefan nu igen?
Klart,
eller ska vi spara
klart
senare?
Att du vill damma av Fader Stefan.
Är alla redo att göra avbön på saker och ting och be om förlåtelse?
Absolut.
Ja, Lojsan, är du med oss? Nick, är du med oss?
Jag är med.
Ja, jag är här.
Ja, alla är med. Alla
får se. Vi läser
nu minns jag inte om den här bönen då är den som vi körde första gången vi körde Fader Stefan. Men jag har hittat någon här. Och av någon outgrundlig anledning så tänkte jag väldigt mycket på Addis när jag läste den här bönen. Och jag kommer bara köra de två första fyrorna. Nu vart det ju lite rap här istället för... salm, jag vet inte vad de olika delarna i salmen heter. Men vi kör de första två fyrorna.
Första barsen, ja.
Okay. Första barsen.
Let's go.
Bönen volume 4.
Ja, välkomna till församlingen då. Louise Noaksson, Addis Nimmerstam, Nikita Rajacic, Henrik Sköldström och Henrik Johansson. Mitt namn är Fader Stefan. Och innan vi påbörjar vår avbön så ska jag läsa jag vet inte ens var. Det står PS 51, det kanske står för psalm 51. Och den går så här: Gud, var min nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Och sen fortsätter det, men vi kör en snabb version här. Addis, berätta för Fader Stefan vad du ber om förlåtelse för.
Ja, så jag har ju tagit de grova. Jag har inte varit lika het på kanonen efter de här usla Doncic, Bagley, liksom.
Jag förstår.
Där i början. Så jag har ju hållit tillbaka.
Men du behöver inte skämmas inför Gud, är vi alla likadana.
Men det jag egentligen vill be om ursäkt för, eller till, är egentligen jag ber om ursäkt till Jordan Poole för att jag känner att jag har skapat ett monster. Utsikterna såg så fina ut för hans karriär liksom, när han var i Golden State, och man tänkte här kan det bli något. Och självklart ska jag dit och rota i somras då och säga hot take, Jordan Poole blir en superstjärna. där känner jag att jag sumpade.
Han blev en shack in a fool.
Ja, alltså den, så här, man kan ha tänkt att nej, jag tror inte på det. Men ingen tänkte väl att Poole skulle bli NBA:s sämsta spelare. Det tror jag ingen tänkte, eller hur?
Nej.
Så jag känner att någonting har jag gjort där. Och till herr Poole så ber jag så hemskt mycket om ursäkt för Cursen TM, som vi kallar den här. Den, ja. Förlåt, Poole.
Den är ju faktiskt mäktig. Alltså det är ju frågan vem man ska skylla mest på, dig eller Draymond Green. Det är, ja, den är lite knepig faktiskt.
Vi båda har gjort vårt, så att säga.
Ja, onekligen. Nå, fader Stefan, vem vill du höra bikta sig nu? Det verkar som att fader Stefan har tappat kontakten med, förhoppningsvis inte med Gud, men i alla fall med sitt internet. Jag vet inte riktigt hur vi ska hantera det, men vi kanske kan göra så att vi hoppas att han återvänder så fort som möjligt, och under tiden så kan väl jag bikta mig då. Jag skulle kunna bikta mig en halv dag. Är du med igen, Stefan?
Han är med.
Härligt. Ja, kontakten jag är här, återupprättad.
Förlåt, det kom in. Kontakten återupprättad, och jag fick bara ett meddelande. Jag fick ett meddelande här från Gud helt enkelt, att han förlåter dig, Adis.
Tack.
Härligt. Skönt. Vem vill du höra en bikt ifrån nu då, Stefan?
Jag tänker att vi kör vidare med Louise. Någonstans i mitt huvud så ser jag att Louise sitter bredvid Addis, och vi går clockwise, och så kör vi Louise. Vad vill du be om förlåtelse för, Louise Novakson?
Ja, jag har inte dratt några såna speciella hot takes som ni har gjort, för att det var lite innan min tid. Men jag får väl ändå kanske, som det ser ut just nu, ber om ursäkt till Mark. För att jag sa innan säsongen, de kommer absolut inte gå till slutspel. Jag vet inte, Nick, du kanske ska vara med på ett hörn där.
Det stämmer. Det
men stämmer. Ja, just nu ser det väldigt ljust ut att Sjuhärad inte går till slutspel och Mark gör. Så, alltså,
jag har något vagt minne av att Nick trodde att du tyckte att du var galen, men du konstaterade då, men du har inte spelat mot dem.
Exakt så var det.
Nej, så är det. Sen har det hänt lite saker på vägen, men man ska inte skylla ifrån sig. Jag kallade det då, jag hade fel. Mark, bra jobbat. Sjuhärad, kämpa på. Så, ja.
Jag minns att jag försökte förklara för dig att Sjuhärad är mycket sämre än förra året, och ändå förutspådde de att de skulle hamna typ 3 placeringar högre upp i tabellen. Men du vill inte höra, för du har mött dem, och det gjorde inte jag liksom. Och det var någon som skrev till mig direkt efter. Det var någon som skrev till mig direkt efter inboxen: Nick, du hade bästa comebacken som de missade. Louise har inte mött dem heller. Du var inte med i matchen.
Jag var på bänken, jag var i protokollet. Ja, och då, exakt. Bara för att man inte är på plan behöver inte betyda att man inte har mött dem. Wow, det vet väl du själv?
Nick, då har ju du inte mött någon nästan.
Nej, eller hur?
Förlåt, jag var tvungen. Ja, det var tufft. Men jag överlever.
Jaha, vi ber Mark om ursäkt och Gud förlåter, Louise. Gud förlåter. Nikit Sarajacic, välkommen fram.
Tack. Alltså, jag vet inte Jag vill be om ursäkt till Luleå för att vi skrattade åt dem hela sommaren när deras supporter skrev att de skulle vara finalkandidat eller ta sig till SM-final. Och då skrattade jag åt alla. Men jag vet inte om det funkar, Stefan, för att där uppe tror de fortfarande på Thor och Yggdrasil och Oden liksom. De är typ 1000 år bakom alla andra, så jag vet inte om det kan appliceras.
Jag har ett förslag till dig gällande det där, men jag kommer att ta det sen när jag biktar mig.
Okej. Men i alla fall, jag vill be om förlåtelse för att, alltså det är en sak att säga, ja, jag tror inte på det de säger, men vi skrattade åt dem, främst jag, men även de andra skrattade åt dem. Så vi skulle inte skrattat, för det verkar som att de är finalkandidat, sjukt nog. Något inget så komma, och ibland måste man bara erkänna att man har syndat.
Ja, det är fint sagt av dig, och i sann Orient Dressings anda så blir du såklart förlåten. Men det kommer också kosta dig några år i gruvan där uppe.
LKAB.
LKAB. Det blir några år, men du kommer komma ut och vara en bättre man efter det. Henrik Sköldström, handen på Bibeln. Lätta på ditt hjärta.
Alltså jag har ju begått så många svåra och återkommande synder, Fader Stefan, så jag vet inte vem jag ska be mest om ursäkt till, om det är LeBron James eller om det är Zach LaVine. Jag har ju numera fått en partner i liksom sån här lite lätt LeBron-slander, en man vi kan kalla för Olof Arvidsson, som ju pekar ut LeBrons jag vet inte vad man ska kalla det för. Nu ska vi inte säga några onda saker om LeBron här med det här. Men jag har ju tvivlat på dem, och jag tvivlar ju fortfarande lite grann på dem. Men det ska jag ju förstås inte göra, utan jag ska ju bara acceptera att LeBron är den näst bästa basketspelaren någonsin, och göra som Jonathan Hubbe föreslog: stop the hate and begin to appreciate. Men däremot så ska jag också faktiskt be Zach LaVine om ursäkt, för gud vad jag tyckte det varit jobbigt att se den mannen spela basket för oss. Men någonstans här, alltså, har jag faktiskt vänt, och nu kommer jag bli tvungen att be DeMar DeRozan om åsikt. Ja, DeMar DeRozan är en bättre spelare än Zach LaVine egentligen, men jag tror faktiskt att vi skulle må bättre av att trada DeMar DeRozan än Zach LaVine. En av dem behöver vi ta bort, och jag ber om ursäkt för att jag tänker dessa syndiga tankar.
Jag förstår, Henrik, och Gud håller fortfarande Michael Jordan över LeBron James, och all slander gentemot The Kid from Akron förlåts.
Det kan vara bland det finaste jag någonsin hört faktiskt.
Henrik Johansson, näst sist, berätta för oss, vad är det du ber om ursäkt för?
Ja, jag tyckte i början att det var tufft, men sen så kom jag på en ganska självklar, och som, nu ska vi se, vi har ju kursen här i bänken, och jag borde anat det när man på något sätt är en av de kanske mer hög eller kanske mer hörda Jämtlandssupportrarna. Så att jag känner att jag behöver be om ursäkt till Jämtland, för det känns som att sen jag sa att de skulle bli en dynasti så har de bytt amerikan efter amerikan och fått skador och skit, och det har gått, alltså de har ju haft bra lag, men det går alltid åt pipan i slutändan, så det känns som att jag bara dragit den här kursen och dragit den upp till Jämtland och bara lagt den som en blöt filt. Så att, ja, jag ber om ursäkt till Jämtland republiken.
Jämtlandsrepubliken uppskattar din uppriktighet, och ditt forna hemland välkomnar dig med öppna armar när du än känner att du vill åka dit igen.
Du är välkommen. De
du är förlåten. Och nu tänker jag att jag rämlar över faderskapet till, fy fan vad konstigt det där lät, men faderskapet till Henrik Sköldström, och jag behöver också göra lite avbön på saker och ting. Den första avbönen jag tänker att jag ska göra, det
är, får jag bara säga det, Stefan, ja, att fader Skölden är redo att höra din bikt.
Ja. Nej, men första saken, det, nu vet jag inte hur aktuell den här är fortfarande, för Nick verkar ju byta åsikter som jag byter strumpor ibland. Men den här gamla alliansen, Cavs Cavs Timberwolves. Är den fortfarande aktuell eller?
Nej bror, jag chokade. Jag hoppade av alltså, i somras. Idiot som jag är. Alltså jag hade sett ut som ett fucking geni. När de var trash ass i botten så sa jag att det skulle bli bra. Men jag hoppade av Minnesota-tåget för att hoppa av Oklahoma-tåget. Alltså det var riktigt hängigt gjort av mig.
Men jag kan säga så här, när ingen av oss andra såg någonting så såg du lika klart som jag gör med glasögon på. Så jag ber om ursäkt för allt slander som du fick höra under det där året som den där alliansen kom till och som när den frodades. Och
tack.
Jarrett Allen som jag vet inte, jag minns att det var någon form av grej med Jarrett Allen och vi alla skrattade åt det. Third team
all NBA.
Ja, third team. Vi kanske skrattar åt den lite grann ibland så där, men det var ändå en del av hela den här Cavs Timberwolves alliansen och som sagt, du såg det när vi alla andra blundade. Bra jobbat. Alltså,
det där värmer som fan, för att jag inte fått cred för det där i podden någon gång. Och Olof Arvidsson har skrivit någon gång, ja men han gissar så jävla mycket, ibland träffar man. Men alltså det var jävligt sjuk gissning att dra, i och med det två av de värsta franchises i idrotten någonsin liksom. Jag såg det komma, men jag chokade i somras.
Alltså du sa ju för 3 veckor sedan, sa du, nu faller Cavs.
Ja, och det är därför det vände. Det är därför det blir bättre, fattar du väl?
Sen så har jag 2 saker till. Den andra saken är då Ja Morant MVP inom 5 år. Vi stämplar ut på den.
Men utan pistoler!
Russell Westbrook med hjärna var det ju.
Ja, och sen så kom pistolerna in i bilden.
Kan vi diskutera?
Nej, men utan pistolerna, jag tror att han är där dock.
Alltså, the curse is well and alive, kan vi konstatera.
Ja, jag förstörde John Morans karriär. Och det ber jag om ursäkt för. Vi var nära, men vi kom inte riktigt hela vägen dit. Tyvärr. Tyvärr. Och sen så, den sista saken då. Den är såklart också riktad till Nick. För året är 2024. Mycket har sagts, mycket har gjorts. Men det är dags också att vi vänder blad och att jag gör avbön på det som har varit. Och jag föreslår att jag och du, likt Johannes Döparen, tar vårt pick och pack och reser upp till Luleå och sprider kristendomen. Vi gräver ner stridsyxan och går och sprider evangeliet. Så att de går från Thor och Yggdrasil till det här vi sysslar med.
Ja, jag köper det. Jag köper det. Vi gör så. Det låter som en plan.
Skönt.
2024, året och Luleå kristnas. Ja, Mick och Stefan.
Vi ska ha livepod, Johan, i Luleå regiarena och prata om kristendom. Fan.
Ja, det här, jag köper biljett.
I mitt huvud så trodde jag att den här avbönen skulle kännas lite mer som när Shaq och Kobe satte sig ner och pratade om sin tid i Lakers. Men det blev massa skratt istället. Och det är väl okej det med. Jag kanske får gästa Nicks hörna istället.
Jag är faktiskt rörd. Jag ska inte säga att jag tårar i ögonen, för det riktigt så är det inte. Men alltså det är lite så här, håren reser sig lite på armarna. Alltså att göra avbön och lägga fint. Allt gammalt groll åt sidan, det är ju helt otroligt. Och toppa det med att åka till Luleå liksom, och möta Thor och Yggdrasil. Liksom, har ni Palworld-vapnen med er för säkerhets skull?
Vi får starta ett camp först och se till så att alla Pokémon-kopior får börja jobba.
Sen så tar vi det därifrån. Basket.
En camp, 4000 per person. Vi är tillbaka till svensk basket. Nej, det känns jättebra. Jag visste ju att vi skulle lösa. Det har jag alltid sagt i gruppen. Där vet du inte. Men jag har alltid sagt att jag vet att vi kommer lösa det. Men det fanns ju inte förutsättningar att göra det innan. Vi var kanske båda lite för envisa och så. Men jag uppskattar det som fan. Det vet du liksom.
jag vet att du har varit lite less på mig, jag har varit lite less på dig, men jag tvivlar inte på att du är en otroligt bra människa, och du är ju en av grundarna av den här podden liksom, och det kommer vi aldrig glömma såklart. Och du är givetvis välkommen till Nick Sörna när du vill, så kan vi prata ut, så kanske ringer vi Pelle Larsson på köpet. så kör vi en reunion vi tre. Nej, ska.
Han är skyldig oss ett till avsnitt.
Nej, precis. Precis.
100%. Det är en definitivt. Vi har fått in ett och annat minne till. Tyvärr har de flesta inte direkt då, som har hört av sig till oss. De har inte liksom nämnt ett avsnittsnamn. Men man måste ju säga att Jonathan Hubbe, som ju på sätt och vis är han är ju ingen grundare, men han är ju en av de som är skyldiga till det här blev av. För det var han som sa åt oss att spela in, och det gjorde vi ju. Han har ju då det absolut bästa i ordning med bänken genom åren, när han radat upp det ena efter det andra. Nummer ett är bikten med fader Stefan faktiskt, tror eller ej.
Mäktigt, mäktigt.
Avsnitt 12, när Stefan fått samtal av en spelare och Hubbe gjorde gästspel. Systemspelaren Steff av Stefan. Avsnittet med Johan Stark. Nick's take om Killian Hayes. Jag minns inte det avsnittet, måste jag erkänna, men det finns nog där någonstans.
Men kan inte Nick bara alltså, ge oss en recap på den taken om Killian Hayes? För jag minns inte heller det här.
Jag minns inte heller. Jag har inget minne av att jag tyckte att jag sa att han skulle bli sjukt bra. Jag minns bara att jag hejade på honom för att hans pappa hade spelat för Solna Vikings. Och att jag trodde att han skulle bli bra. Det trodde jag. Men jag har ingen minne av att jag satsade liksom. Det är inte som Nico Mannion. När jag sa att Nico Mannion skulle bli mycket bättre än LaMelo Ball. Och nu spelar han i typ Varese eller något i Italien liksom.
Ja, ah, jo, han lider väl i Euroleague har jag till och med för mig.
Nej, inte längre. Eller, han spelar i Varese. Nej, okay. Det går sämre och sämre för grabben, tyvärr. Så.
Ja.
Ja, det är ju sånt som händer. Nu är det faktiskt så här, tror eller ej, men alltså browsern varnar mig för att vi har för mycket content. Browsern klarar inte av att härbärgera hela bänken plus Thor, Yggdrasil och Odin. Jag vill bara avsluta det här dagens avsnitt med att vi ska inte glömma att Jonathan Hubbe också vill påminna oss om hela avsnitt 40 om Cooper-testet. Ett avsnitt där Johansson var så arg som att trots att vi inte har bild på varandra så kunde man se framför sig hur blixtar sköt ut genom Johanssons öron, näsa och mun. Förmodligen genom ögonen också.
Herregud.
200 avsnitt har vi spelat in. Vi kommer att spela in en fruktansvärd massa till och fortsätta vara Sveriges absolut galnaste basketpodd och förmodligen den största också. Vi hörs. Ha det bra.
Har ni slutat med outrot?